Ja, som sagt var varmt välkomna till Bollstakyrkan den här söndagen. Medan vi fortfarande har sommartid. Men tiden går ju så fort. Augusti, redan augusti nästa vecka. Det känns som att det går för fort med allt detta som... Vi har en begränsad tid på oss egentligen. Om vi inte har insett det tidigare så är det väl dags. Så det gäller att ta vara på tiden som är. Jag tänkte tala idag om ord. Och vi pratar så mycket. Men forskarna har konstaterat att kvinnor pratar ungefär 3 gånger så mycket som män. Har du hört? Men det finns olika forskningar, ska jag tillägga. Som tur är. Det finns en forskning och framsteg säger så här. De har gjort en forskning och det, i och för sig är det universitetsstudenter. Och då talar de ungefär 16 000 ord om dagen. Både pojkar och tjejer. Men universitetsstudenter. Medan en amerikansk forskare har konstaterat att kvinnor pratar ungefär 20 000 ord om dagen. Medan män 7 000. Så en ganska stor skillnad om man nu ska lita på forskningen. Men ett som är säkert, det är att Guds ord är sant. Vi kan tala många ord och en del ljuger mer än man talar sanning. Och en del överdriver kanske lite väl mycket och säger ord som skryter över sig själv och sina förfäder och föräldrar. Så här. Jag vet att jag, när jag var ung och gick i skolan, mina första dagar i skolan, så träffade man nya skolkamrater som man aldrig hade träffat förut. Och de berättade om sina familjer och sina föräldrar och skröt över att min pappa har en Mercedes, ja, och sådär, och någon annan hade något annat motorcykel och så här. Och jag tänkte, vad ska jag, min pappa, han jobbade i skogen och körde moped. Tog inte körkort för han var över 50 år. Men då drog jag till mig att min pappa kör helikopter. Och jag kände på en gång att det där var lite väl mycket. Alltså det tog i pojkhjärtat faktiskt. Att jag hade ljugit. Han fick aldrig någon helikopter, min pappa. Men han körde sig körkort och köpte en Saab. Det var nästan som en helikopter. Ja. Nej, men alltså, Bibeln säger så här att för varje ord. Jag ska slå upp det så att jag citerar rätt. I Matteus 12 så står det ju så här. Det är värt att notera när vi nu pratar om ord. Och hur många ord vi än nu talar. Det står i 12 kapitlet och vers 36 och 37 så här. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar ska de stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Det är ord och inga visor, brukar man säga. Det är sanningen. Så att kanske man borde tänka efter lite grann före man säger saker och ting. Istället för att, som oftast för mig, att man tänker efter. Men vad sa jag nu? Det skulle jag inte ha sagt. Man känner efteråt att det där var inte bra. Men Bibeln börjar ju bra. Första Moseboks 3 kapitel. Gud sa det. Var det ljus? Och det blev ljus. Vilka ord? Gud sa det. Var det ljus? Och det blev ljus. I Nya Testamentet så sägs det så här att han som kallar på ting som inte finns till som om de fanns till. Det är ju det som är Guds sinnelag på något sätt. Att han talar till saker som inte finns till. Och vi har ju fått faktiskt tilltal av Herren att vi har också möjlighet att tala och att be. Vi vet inte egentligen vad vi bör be om, säger Bibeln, men den helige ande, han vet. Och han ber för oss med ord som Herren ger honom. Tänk om vi kan få uppleva på samma sätt att få vara en kanal för Guds ord till människor. Inte överdrivna ord, utan sanningens ord. För hur mycket vi än upphöjer Gud kan vi inte upphöja honom för mycket. Vi kan inte säga att men Gud han har ett getplan och säga att nu tar jag för mycket. Nej, Gud har skapat allt det här vi rör oss kring och som vi ser, allt det vackra vi ser runt omkring oss. Gud har skapat detta genom sitt ord. Det är sanningen. Men när vi nu tänker oss hur vi beter oss mot varandra och hur vi talar, det har ju gått troll i det här med ord som inte vi säger till varandra utan som vi skriver till varandra på sociala medier. Barn och ungdomar som har en förmåga att lära sig det här mediet, och knappar in på nolltid massa ord och skickar iväg allt vad det nu heter, Snapchat och Facebook och ja, alla dessa sociala medier som finns tillgängliga för unga människor i synnerhet. Vi äldre har kanske svårare att hantera det här med våra feta fingrar, så blir det, jag skulle skriva grattis och så står det gratis. Ja, du vet hur det blir. Och så har man en telefon som tillrättavisar en ibland också, och då blir det ännu mer tokigt. Men man skickar iväg såna här korta, snabba meddelanden utan att ha tänkt efter. Om jag har stått inför den här människan ansikte mot ansikte, då har jag inte varit lika frimodig att säga det där jag skrev på Facebook eller på Snapchat. Och de här orden som sprids bland ungdomar idag, det är inte uppmuntrande ord om man säger så. Det är ofta såna här ord som sårar, som hugger. Ordspråksboken 12. Ordspråksboken är en fantastisk bok. När jag var yngre än jag är idag så tog jag mig för att jag skulle testa mitt möjlighet att jag har ju läst om att Paulus han kunde i stort sett hela Gamla testamentet utan till. Och jag vet ju att det finns sådana människor, jag behöver ju inte säga några namn, jag kan peka, som kan bibelordet nästan utan till. Och jag testade, jag tänkte att jag ska sannoliken ge mig på en bok i varje fall, och ordspråksboken. Så jag läste den högt och jag skrev. Alltså jag kopierade, inte med telefon utan med mina händer, så kopierade jag hela ordspråksboken och jag läste den samtidigt. Så med min mun, med mina öron och med mina ögon och mina händer. Och vilket effektivt sätt. Helt plötsligt så kunde jag i stort sett hela ordspråksboken utan till. Nu har någonting slagit till här uppe. Teflon heter det. Det rinner av mig. Så att jag kan inte säga att jag kan det utan till. Men det dyker upp saker och ting som på något sätt har legat latent. Ni vet att minnesbilder kan ju vara så att man tror sig ha glömt. Men så kommer man in i en situation och känner en doft. Och helt plötsligt så kommer man, men du, den där busken hade vi ju hemma hos farfar. Det kan hända en sak att vi ser någonting. Det vi ser och hör och det vi smakar kan ge oss minnesbilder som vi trodde att vi hade glömt. Men så är det med ord också. Ord som har gjort så ont och som har gett oss sår. Men Ordspråksboken 12 säger ett sanningens ord. Det står så här ifrån 18 versen. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det visas tunga ger läkedom. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det är så många som har fått sina hjärtan fördärvade genom ord som har sagt i oförtänksamhet. Man har inte tänkt före och tyvärr inte ens tänkt efter. Det är så konstigt det här. Man ska tänka efter före. Man ska tänka före efter. Ja, det är svårt det här. Och i 25 versen i samma kapitel sägs det så här. Att bekymmer tynger en mans hjärta. Men ett vänligt ord ger det glädje. Alltså vilka resurser vi bär på med våra ord. Både till att slå ner. Men framförallt att höja upp. Att läka människas hjärta. Genom mina ord. Och det står i 16 kapitlet också i Ordspråksboken. Att milda ord är som rinnande honung. Vilken smörjelse. Och så säger då Johannes. När han presenterar julevangeliet så att säga. Johannes 1. Så står det så här. Det känner ni ju igen. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och vad vi läste först här. Gud sa det, var det ljus. Och det blev ljus. Ordet förkroppsligades genom Jesus. Så när Jesus gick omkring här på jorden så var han ordet. Och han är ordet fortfarande. Så det här ordet vi har att läsa, det är inte vilket ord som helst. Utan det är Guds ord. Och det behöver vi vara, vad ska man säga, både respektera och inse att det här är någonting värdefullt. Guds ord är någonting för oss idag. Och det kan ge oss allt det vi behöver, invärtes framförallt, förlösa oss ifrån dysterhet och missmod. Och det som många har erfarit genom människors ord, så kan Guds ord tränga igenom. Det är som ett tveeggat svärd, säger Bibeln, som utför saker och ting. Och som får oss att tänka efter och få oss på bättre tankar, kanske i bästa fall. I Lukas 4 så står det någonting om oss som, vad ska man säga, hur Jesus var när han gick omkring här nere på jorden. I Lukas 4:32. Så begav sig då Jesus ner till Kapernaum, en stad i Galileen, vers 31, och undervisade folket på sabbaten. De kände sig träffade av hans undervisning eftersom han talade med makt och myndighet. Han talade med ord som de inte riktigt hade hört tidigare. Och med en myndighet som gav en ny, vad ska man säga, auktoritet i hans ord. Det är inte som någon annan hade sagt, utan det var någonting han kunde stå bakom dessa ord helt och fullt. Det var inte bara någonting som beskrev någonting utanför, utan det var han som var ordet, Jesus själv. I vers 36 så står det: alla blev mycket häpna och sa till varandra: vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och det är far ut. Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Det var något speciellt med Guds ord, med Herrens ord, Jesus ord. Och det upptäckte människor. Vad är det med hans ord? Tänk om det var människor som sa det om mig. Vad är det med hans ord? Det är inte bara hans egna ord, utan det är någonting annat som står bakom de här orden. Det finns någonting som jag upptäckt mer och mer ju äldre jag har blivit. Och det är att minnesluckorna blir större och större. Men vad är hon heter? Om man ska berätta någonting. Och så, men vad är människan? Vad är hon heter? Och så ligger man och sover. Och äntligen kommer det och så: oj, Lisbeth! Är det någon som känner igen sig? Hur saker och ting inte riktigt står rätt till. Men vi har ju fått en hjälpare. Tack gode Gud för den helige ande. Hans uppgift är ju bland annat att han ska påminna oss om allt vad Herren har sagt. Tack gode Gud för den helige ande. Hebreerbrevets första kapitel. Det står så här. Det står så här: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Han sitter på faderns högra sida i höjden. Och han sitter inte overksam där. Utan där sitter han och ber för dig. Och mig. Och oss alla. Han sitter och ber. Han är inte overksam. Han sitter inte och nu har jag gjort mitt. Nej, han sitter där och är full verksamhet och ber för dig och mig. Att Guds vilja ska ske med oss. På samma sätt som den skedde genom honom. Hans mat, säger Jesus, var att göra Guds vilja. Och hur fick han reda på Guds vilja? Genom att Gud talade till honom. Guds ord in i Herren Jesus. Vi kan fortsätta lite grann däremot. Och titta på Jakobs brev. Jakobs brev. Och vi tittar på första kapitlet, vers 21. Det står så här: lägg därför bort all orenhet och all ondska, och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. I en annan översättning så står det att det kan rädda våra liv. Det är ju samma sak egentligen. Men alltså, vilken vilken läkare kan säga det? Att den här behandlingen kan rädda ditt liv. Ja, visst kan man hoppas det, men det är ingenting säkert. Det är saker och ting som kan hända och som kan göra att det han kunde stå för och säga att det där kommer att gå över. Men en sak är säker. Herrens ord kan rädda ditt liv. I Matteus 8 så träffar en officer Jesus och ber honom hjälpa honom hans situation. Han hade en tjänare som var dödligt sjuk. Och så säger Jesus, ska jag komma hem till dig och hjälpa dig? Nej, säger tjänaren, eller officeren så här, säg bara ett ord. Säg bara ett ord. Och så ger Jesus en sån kommentar efter det här mötet med den här officeren. Jag har inte mött någon med sån stor tro som den här officeren som sa, säg bara ett ord. Ett ord från Jesus rakt in i situationen. Och det där ordet han sa, det gjorde den hela skillnaden för den situationen. Och jag har citerat det förut, Hebreerbrevet 4, Guds ord är levande och verksamt. Det är levande och verksamt. Så länge vi är levande så kan det ju verka. Men att Guds ord är levande är inte bara på det sättet att det blinkar med ögonen, utan det är verksamt. Det är saker som händer när vi uttalar Herrens ord. Jag vet att min förre chef Agne A. Andersson, kyrkoherden i Kramfors, när han gick i pension så åkte han på pensionssemester till Spanien och drabbades av en stor hjärtinfarkt på plats i Spanien. Man trodde inte han skulle överleva. Han låg där på sitt hotellrum och ringde hem till församlingen. Just då en församling av 10 församlingar som hade sin arbetsplatsträff uppe på sockenstugan här uppe. Och rapporten nåddes dit. Och det är första och enda gången jag vet att hela kyrkan fylldes av förbön. Svenska kyrkan. Alla anställda var på plats. Och man bad endräktigt för kyrkoherde Agne A. Andersson. Och vet ni att han hade varit oförmögen att resa sig upp från sängen. Men efter den bönestunden så kunde han resa sig upp. Så han kände att det var någonting som hände när hans församling bad för honom. Guds församling som ber får saker och ting att hända. Han blev så övertygad om att det här var medicinen för honom. När han kom hem så drabbades han av en jordbävning kan ofta åtföljas av fler. Och så blev det också för Agne. Han drabbades av ytterligare en stor hjärtinfarkt och blev lagd på sjukhuset i Sundsvall. Och han skickade ett sms till sina barn. Jag vill inte att ni ringer och pratar med mig, utan det enda ni får göra det är att ni får skicka bibelord till mig. Bara bibelord vill han ha. När han låg på sin sjukbädd och egentligen låg inför döden. Och hans barn, de bombarderade honom med bibelord. Sannoliken vilken medicin. Han tankades full med blodförtunning för att hans hjärta skulle orka med det här. Och det blev akut operation och upp till Umeå med ilfart. Och hans son som är läkare råkade vara på Sundsvalls sjukhus och kunde följa med honom i ambulansen. Och bombarderade honom under färden med bibelord. Och när han kom fram till lasarettet uppe i Umeå så var man inte riktigt medveten om allvaret. Men hans son, han beordrade: nu ska operationen ske. Nu, inte sen, utan nu. Och läkarna tog det här på allvar och opererade honom, en stor operation. Och med den blodförtunning han hade fått i sig så skulle det inte det här ha gått. Läkaren hade sagt innan operationen att det här är med livet som insats. Vi gör den här operationen. Men han är på benen idag. Och han är fulltankad av bibelord. Det går inte ett samtal med Agne utan att han bombarderar det med bibelord. Han ångrar bara en sak. Att han inte hade upptäckt det här tidigare. Vad bibelordet betyder. Jesaja 55. Ska vi läsa tillsammans. Jesaja 55. Jesaja 55, och så läser jag från vers 8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att ge säd och till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag har sänt ut det. Så när vi studerar Guds ord idag så ser vi att det är så oerhört många löften som håller på att uppfyllas i våra dagar. Det som profeterna på Gamla testamentets tid forskade i och funderade, vad gäller det här? Det här som jag har profeterat, är det oss eller vem är det? Och då insåg de att till slut, nej, men det är de som kommer efter, framöver här. I de sista dagarna, på ett speciellt sätt, i de sista dagarna ska den helige ande utgjutas över allt kött. Vad innebär det? Är djur kött? Stackars vegetarianerna. Nej, men det ska inte säga det. Men vi ska gå in för landning, men jag måste säga så här att när Gud skapade oss människor så skapade han dig och mig till sin avbild. Och när vi tittar på varandra, inte har vi så mycket släktskapslikhet. Men vet ni att när jag jobbade i Stockholm som markis, montör heter det, markismontör, jag var inte markis utan markismontör i Vallentuna, så sa de så här om mig. Presenterade mig som Lars-Åke Vänstig. Ja, men tjena Lasse, välkommen. Alltså, det blev Lasse var när jag gick fram. Och ingen hade kallat mig Lasse hemma här uppe i norr, utan det var Lars-Åke. Men där, Lasse. Okej, jag fick ju stå ut med det. Men det som var ännu märkligare var att de liknade mig. Men du är så lik Ingemar Stenmark. Men va? Att det går ut för mig möjligtvis. Nej, men du är så lik Ingemar Stenmark. Men så kom jag på det att det är inte lik så här, utan det är bara åk. Homoligen, men det är bara, man gör det själv. Träna. Ja, men alltså, det var ju vad jag sa som liknade Ingemar Stenmark. Tänk om vi skulle vara så med dig och mig också. Att det vi säger gör... Oj, du är ju lik Jesus. Amen på det. De försökte anklaga lärjungarna i något sammanhang. Och så kom de på att ja, men, de kände igen dem. Som att de hade varit tillsammans med Jesus. Och jag vet inte om de hade sett om det här tillsammans med Jesus. Men de gjorde samma saker. Och när Gud skapade oss till sin avbild, så tror jag det handlar om mer än utseendet. Det handlar om beteendet. Med betoning på B. Teendet. Alltså att vi blir lika Gud i vårt sammanhang där vi går fram. Beroende på vad vi säger och vad vi gör. Vi kan predika med våra händer. Det har ju hänt här i kyrkan när vi tog emot alla dessa flyktingar. Och vi kunde inte deras språk. Men vi kunde Guds språk. Vi kunde ge dem vad de behövde. Vi kunde ge dem en kran. Vi kunde ge dem kärlek genom våra händer. Och tillsammans med den helige ande så fick vi förmånen att få vara med och be för så många av dessa flyktingar. Och de fick ner i dopets grav under de här åren 37 stycken. Som nu inte längre finns kvar här hos oss. Men de finns över hela världen. Från Sydkorea. Men vad är det här med att ha skapats till Guds avbild? Jesus säger så här i Johannes 14. Ni ska göra de under som jag har gjort. Och ännu större. Snacka om att vara lik Gud. Som kallar på ting som inte fanns och finns till. Som om de fanns till. Tänk om du och jag ska pröva det här. Och uttala ord över människor som vi inte ser. Vi kan inte se den här människan frisk framför våra ögon. Han är märkt av sjukdom. Men vi kallar på honom som har makt. Att genom ett ord göra en människa frisk. Och så säger vi i Jesu namn. Stå upp. Och gå. Psalm 119 och 105. Det kan vi nästan citera utan till allihop. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag ska gå mot avslutning och läsa ett enda ord till. Flera ord. Från ett ord. Första Korinthierbrevet. Och vers. Eller kapitel 2. Jag tar mig friheten att läsa hela det kapitlet. 229 versar. Nej, jag skojar bara. Det står så här, lyssna nu, det här är avslutningen. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemligheter för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen, eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Det är fördolt för änglavärlden. evangeliets hemlighet. Så den onde kunde inte förstå det här när han förmådde att få människor att korsfästa Kristus, härlighetens herre, på korset. Och när han utropade "det är fullbordat", så skakade hela skapelsen av konstaterandet att det var ingen död, det var en seger i Jesu namn, när Jesus dog på korset för oss. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Det är ingenting som vi har läst oss till på universitetet, utan det är en gåva från Herren, den helige ande. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan vad han har gett oss? Kraftens, kärlekens och självbesinningens. Alltså, bara, det här tycker jag kanske kan vara ett lite svårtolkat ord, självbesinning. Men det är att vara medveten. Att vara medveten om vad vi har i Gud och i den heliga ande. Att det inte är ett litet kraftpaket vi har med oss när vi går fram här i världen, utan den rymmer allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och han har låtit det här drabba oss, att vi har fått ta del av den heliga ande med allt vad han har att ge. All den himmelska världens andliga välsignelser. Det är inte en liten pjött, om vi säger så, utan det är rejält mycket. Och allt det här finns till för oss. Ära vare Kristus Jesus. Amen. Tack Herre för din stora nåd emot oss människor.